Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF.
Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 206.
Tjenare, mitt namn är Anna.
Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Och Anna, just nu så är vi i Thailand, ligger kanske och njuter på någon strand.
Ja, eller har kommit hem precis.
Ja, det kanske vi har.
Jag tror det, men vi tänkte så här att vi måste ju förbereda lite poddavsnitt så att ni blir utan. Och idag så har vi Isabelle Andreasen som gäst. Och det är ju våran klubbkompis som tävlar dressyr, tävlar paradressyr. Och det ska bli himla roligt att få prata lite med henne om parasporten och hennes resa och allt sånt där.
Ja, jag tror att det är nyttigt för både oss och för våra lyssnare att få lära sig mer om para.
Det tror verkligen jag också. Så vi säger hej och välkommen Isabelle.
Hej, tack så mycket.
Hej.
Jättekul att få vara här.
Har du gästat någon podd förut?
Nej, är helt nytt för mig.
Ja, men kul. Mm. Intressant. Men du har varit med i lite typ tidningsreportage och sånt, va?
Ja, men det har jag.
Mm. Så du är ändå inte helt medieovan?
Nej, inte riktigt. Men vi ska göra ett försök här och se, se om det blir bra.
Ja, men det kommer bli kanon. Men jag tänker att du kan väl ta och presentera dig själv lite. Hur gammal du är, vart du kommer ifrån, vad du har för hästar idag och sådär.
Ja. Jo, men jag heter Isabelle Andreasen, tidigare Fredholm, kanske är mer bekant för er som lyssnar. Jag är 33 år och tävlar dressyr med min häst Charmoni. Hon kallas för Mini. Jag har haft henne sedan hon föddes och hon är nu snart 10 år. Sen har jag också en ponny, Kristalls Movie Star, som jag började min resa efter olyckan tillsammans med. Och nu har min dotter tagit över henne. Sen har jag också en 3-åring som heter Karamell, som jag hoppas mycket på för framtiden.
Så spännande. Kan du inte bara dra, det är ju ändå lite kul att veta vilka de är efter också.
Ja, nu ska vi se. New Foresten är ju efter Kristalls Jolly Jumper. Och hon är ett ganska meriterat sto, diplomsto, gjort mycket fina resultat i dressyr. Sen har jag dressyrhästen Charmoni, hon är efter Charon Don Primero. Och Cream Caramel, 3-åringen, är efter Kane Bellagio.
Mm. Oh, så spännande.
Jag var tvungen att tänka lite.
Det är inte lätt när man har flera i stallet. Då får man
nej. Men vänta, jag har glömt den också. Jag har en, nu ska vi se hur gammal han är. En 1-åring. Mm. En hingst, men det är New Forest. Så det är dotterns framtida tävlingsponny.
Mm. Just det. Honom hade jag också glömt av om jag ska välja.
Men det blir lite så, för han bor inte hemma just nu. Så att, ja. Han har det bra där han är och man tänker inte så jättemycket på han. Förlåt, nej. Milo.
Ja, men det är en riktig blandning av hästar som du har.
Verkligen.
Vad jobbar du med?
Jag jobbar på ett psykiatriboende som samordnare.
Mm. Spännande.
Ja, det är jättekul.
Men vad har du för meriter inom ridsporten då, Isabelle?
Ja, alltså min resa som pararyttare började ju egentligen 2019. Då blev jag klassificerad. Och sen dess har jag ju vunnit, jag tror det är 4 DM-guld och 1 SM-brons. Det är ju det största egentligen.
Mm.
Sen har jag ju även varit med i Varas division 1-lag där vi har vunnit 2 på raken.
Mm.
Så ja, det är väl det tror jag.
Mm. För du hade ju en annan häst som du tävlade tidigare också.
Ja.
Kan inte du berätta lite om henne?
Jo, hon hette Rivera. Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var. Hon var nog 16 när jag fick hem henne. Mm. Henne hade jag på foder ett år. Och tanken var att jag bara skulle ha en häst som var lite mer färdig att tävla och ja, träna med. Hon var egentligen inte så meriterad i dressyren utan var en tidigare internationell voltigehäst. Men så fort jag började rida henne så det bara hände något liksom. Mm. Det var hon och jag hela tiden.
Ja.
Så vi tävlade ganska intensivt ett år. Tänkte att ja, men vi får väl prova och kvala till SM och se hur det går. Och det gick ju väldigt bra. Vi tog brons där, vilket var ja, det är ju det största någonsin liksom.
Mm.
Hoppas att man får vara med om det någon gång igen, men vi får se. Sen var tanken att vi skulle köpa Vera. Men det blev inte så, för ägaren valde att behålla henne istället.
Mm.
Och det blev ganska tufft för mig när Vera åkte tillbaka. För då kände jag att, nej, vad ska jag göra nu? Liksom. Mm. Jag hade Mini, men det kändes som vi stod och stampade lite. Och jag försökte hela tiden hitta den här känslan som jag hade med Vera på Mini. Men det blev aldrig samma sak. Och jag tror att det är största lärdomen jag har fått med mig i år. Liksom att, nej men stanna upp, det är det här jag har nu. Mini, Vera är Vera.
Mm.
Och det är så det får vara liksom.
Ja, alltså jag kan tänka mig att det blir väldigt svårt. Och de två är väl också två helt olika hästar.
Ja,
med olika förutsättningar.
Verkligen, de är ju som natt och dag.
Mm. Ja, och det är verkligen en utmaning mentalt också blir det ju.
Ja.
För att man kan inte förvänta sig samma sak av två olika hästar. Och jag vet ju att det var väldigt tufft för dig.
Ja,
den tiden. Och nu, det här året, eller förra året blir det ju.
Mm.
Så har ju du och Mini utvecklats enormt mycket tycker jag.
Mm. Ja, alltså det hände något i somras tycker jag. Då bara det vände liksom.
Mm.
Och med Mini är lite som, ja men det har varit som ett väldigt svårlöst pussel liksom. Och det känns som att nu börjar men pusselbitarna faller på plats mer och mer.
Mm.
Vi har mycket kvar att lära och sådär. Men det börjar hända saker.
Väldigt kul. Och jag tycker också det är lite charmen med dressyr. Att, ja, men dels så blir du ju aldrig färdig. Men också så känns det som att du har ändå, så länge förutsättningen är rätt att hästen inte går att skada sig, så har du ändå ganska gott om tid på dig. Man behöver inte känna samma stress.
Nej.
Riktigt.
Nej. Nej, precis.
Nej, det känns som att det tar ju väldigt lång tid innan en dressyrhäst blir för gammal.
Ja.
Om man säger så.
Precis. Ja.
Men du sa ju att visst var det 2019 som du gjorde din klassificering?
Ja, det stämmer.
Mm. Kan inte du berätta om den och hur det kom sig att du ens klassificerade dig från början?
Ja, alltså hela den grejen var egentligen, alltså det var en ganska stor frustration i mig. För att jag vet att jag tränade för en dressyrtränare som också var domare. Och hon sa till mig under träningen att ja, men du borde klassificera dig och rida paradressyr. Och då blev jag väldigt upprörd och tänkte att hur kan hon säga så? Liksom, jag ska ju bli frisk.
Mm.
Jag kommer vakna en dag och vara som vanligt igen.
För vad var det som hade hänt dig?
Jag blev ju sparkad av en häst i stallgången. Och det här hände 2015. Och hon hade ju då, jag blev sparkad med båda bakbenen. Fyra brodd i varje hov. Och det var ganska rejäl kraft liksom. Så att hon träffade mitt bäckenben. Så det blev en fraktur i det. Och även en muskel som lossade i den sparken där. Sen var det väldigt svårt med olyckan. För att läkarna var ganska, de visste inte riktigt hur de skulle göra. Så de skickade hem mig och sa, ta det lugnt så läker det av sig självt. Det gjorde det inte. Och smärtan var ju det värsta. Den var ju olidlig. Jag kunde ju liksom inte göra någonting. För att det bara gjorde ont hela tiden. Så till slut då, efter ett halvår, när de gav mig liksom maxdos på alla smärtstillande som fanns, då insåg de att vi får nog prova något annat. Så då fick jag operera fast den här benbiten som var löst då. Och de fick ordning på det fysiskt. Alla ben satt ihop, musklerna var där de skulle. Men smärtan försvann ju inte tyvärr. Så det var ganska tufft. Jag tror att jag låg väl hemma i soffan i 1,5 år. Kände inte för att rida mer i hela mitt liv egentligen. Men då hade jag en smärtläkare på smärtkliniken som sa till mig det att du behöver upp på en häst liksom. Du blir deprimerad, du kan ju inte ligga här och bara se livet rinna förbi. Så han tillsammans med min mamma då tvingade upp mig på den här ponnyn, Molly. Och då kände jag liksom så fort jag hoppade upp i sadeln att all smärta bara försvann.
Mm.
Och då var det liksom okej, men jag måste fortsätta rida. För det var det enda som funkar.
Mm.
Där jag inte hade ont liksom.
Så det försvann smärtan alltså rent fysiskt och inte bara i huvudet eller man ska säga.
Ja, det är ju svårt att svara på vad det beror på. Men det är nog en liten kombination tror jag.
Ja, men ändå väldigt fint ju.
Ja, verkligen.
Men hur gick det att rida sen efter dess då när du började komma igång lite mer?
Ja, alltså det var ju väldigt svårt för att jag är ju liksom sned och väldigt svag i mitt vänsterben och i hela vänstersidan blir det egentligen. Så det var ju frustrerande i början när jag kände att jag vet vad jag ska göra men det kopplar liksom inte. Och om jag ger en signal med vänsterskänken så tar det någon liksom extra halvsekund innan den når fram till hästen. Och det var ju ganska frustrerande när man ville så mycket men inte kunde liksom.
Så du får tänka lite steget före med ditt vänsterben?
Ja, hela tiden.
Och det var därför som din tränare tyckte att du skulle prova att klassificera dig?
Ja, precis. Men när hon hade sagt detta till mig så var jag först ganska arg på henne. För jag tänkte att det är inget fel på mig, jag blir frisk snart.
Mm.
Men så lät jag det sjunka in och tänkte att ja, jag får väl prova liksom. Så då tog jag kontakt med en klassificerare. Och det finns information på Ridsportförbundets hemsida om vem som är klassificerare i ditt område. Då fick jag skicka in lite läkarintyg till henne. Och då kallade de mig på en klassificering i Strömsholm. Jag tror att det var 6 juni till och med 2019.
Mm-hmm.
Och då gjorde de ju massa undersökningar. Det är liksom som en slags funktionsbedömning kan man säga. De kollar funktioner i de kroppsdelarna som man är svag i. Alltså rörlighet, koordination, styrka, allting. Och då bedömde de ganska snabbt att jag hade en ganska stor funktionsnedsättning i mitt vänsterben. Och jag blev då klassificerad i grad 5 kallas det.
Mm.
Det finns ju 5 olika grader i paradressyr. Varav grad 5 är ju den graden där man har minst funktionsnedsättning. Och sen grad 4 då har man lite mer. Grad 3 ännu lite mer. Och så vidare då. Och det finns upp till grad 1.
Mm. Just det.
Men jag kan ju förklara lite lätt om de olika graderna. Sen är jag ingen expert så. Men alltså om man rider grad 1. Då har man ju vissa rörelser som ingår i ens program. Och jag tror att grad 1 bara har skritt. Ja men det stämmer. Mm. De har bara skritt. Och de har ju ganska stora funktionsnedsättningar. Kanske liksom förlamning i båda benen. Eller kanske inte armar. Alltså det är ganska stora nedsättningar funktionsmässigt. Sen grad 2. De har nog lite trav i sitt program tror jag. Så mest skritt men även lite trav.
Mm.
Grad 3 har också skritt och trav med lite svårare rörelser i traven. Sen grad 4, där har de alla gångarter. Och jag kan inte exakt vilka rörelser det är. Men det är liksom förvänd galopp, öppne sluter.
Mm.
Jag tror det är ungefär det.
Mm.
Och sen i grad 5, då är det också alla gångarter. Lite svårare rörelser. Det är till exempel slutor i både trav och galopp. Det är enkla byten, förvänd galopp, skrittpiruett. Ja, ungefär som medelsvår B fast utan byten.
Just det. Så det är vad ska man säga, de rörelserna som ingår när ni typ tävlar SM?
Ja, precis.
Och kan man rida SM i varje grad?
Ja, det delas ju upp utefter de olika graderna då. Mm, så grad 5 till exempel tävlar ju mot varandra.
Mm.
Grad 4 mot varandra och så vidare.
Mm, precis. Men man kan ju ha både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Vet du typ hur det, vad ska man säga, hur klassificeringen kring det går till och vilka, hur man bestämmer vilken klass man ska rida och sådär?
Nej, det är jag väldigt dåligt insatt i. Men jag vet att de som har intellektuell funktionsnedsättning, de tävlar ju i Special Olympics.
Just det.
Och där finns ju också olika program beroende på vilken nedsättning man har.
Mm, just det. Men när du tävlar dressyr, tävlar du alltid samma program då? Eller kan du välja hejvilt vilket du vill rida?
Ja, alltså om jag tävlar på, alltså i mina paraprogram, då finns det 2 stycken. De kallas Grand Prix individuella testet och teamtestet.
Mm.
Så det är ju bara de 2 som finns. Men sen på mästerskap så rider man ju också kyr. Och där får man ju ha lite svårare rörelse med i programmet. Till exempel galoppombyten. Jag tror att det är ner till vart fjärde. Mm-ha. Eller vart tredje till och med kanske. Men där får man ju liksom välja att ha lite svårare rörelse som ingår. Men för övrigt så tävlar jag nästan bara vanliga dressyrklasser.
Mm.
Och det som är just nu då är medelsvår B-klasserna.
Mm.
Skillnaden för mig mot mina konkurrenter är ju att jag har mina hjälpmedel. Och det är ju främst då gummiband på vänster stigbygel och ett dressyrspö i vänster hand.
Mm, just det. Och behöver du liksom intyga någonting på tävling?
Ja.
De här hjälpmedlen, att du behöver ha dem?
Ja, det måste jag göra vid varje tävling. Och då prata med både sekretariatet och överdomaren. Så att överdomaren kan vidarebefordra detta till domaren då.
Mm. Just det.
Och då har jag ett medicinskt kort kallas det. Där det står vilken grad jag rider och vad jag har för hjälpmedel.
Mm, just det. Har det hänt någon gång att typ domaren inte har haft koll på, på att du får rida med spö till exempel? Så att de har frågat dig, men hallå, varför har du spö?
Ja, det har hänt ett antal gånger.
Vad händer då?
Ja, alltså jag vet, jag var och tävla med en ponnyhingst en gång faktiskt. Och då rider jag in på medellinjen, stannar och hälsar och ska liksom ut i höger varv. Och hon ropar irriterat liksom, du har spö, du måste slänga spöet.
Mm.
Och då förklarar jag att men jag har visat kortet för överdomarna och jag är pararyttare liksom. Hon bad om ursäkt lite grann och de hade missat kommunikationen där.
Mm.
Så jag fick ju göra om uppridningen liksom.
Ja.
Fast jag tyckte den första blev bättre.
Jag skulle precis fråga dig, blir det bättre eller sämre?
Nej, det blev sämre.
Ja, tusan.
Och väldigt många gånger så är det liksom folk i publiken som ropar till att glöm inte spöet.
Mm-hmm.
Och det är ju liksom av godo de gör det.
Ja.
Så, men det är klart att det kan störa lite ibland.
Förstår det. Ja, det kan ju störa bubblan lite kan jag tänka mig.
Ja, det gör ju det. Men
ja.
Det är som det.
Ja, exakt. Det är som det. Men det känns ju ändå som att det finns ju en del pararyttare som rider de vanliga klasserna. Så det borde ju inte vara helt ovanligt att folk rider med spö på tävling också.
Nej, och jag tycker att det har blivit mindre sånt de senaste åren.
Mm.
För det har ökat, speciellt i våra region, att det är många pararyttare som är med.
Mm, verkligen. Och det som är kul också det är att typ i division 1 nu som vår klubb har vunnit 2 år i rad och även i andra lagtävlingar, det är att om du har med en pararyttare så får man ju vara 5 ekipage i laget istället.
Ja,
vilket jag tycker är jättekul, för det är ju verkligen så att då främjar du ju att få fler pararyttare att starta tävlingarna.
Ja, absolut. Det är jättekul. Det är en bra regel tycker jag.
Ja, jag håller med.
Mm.
Okej, men innan vi går in på lite frågor som vi har fått ifrån våra lyssnare, vill du berätta vad du har för mål inför framtiden? Har du något mål i år till exempel med Mini?
Ja, det har jag faktiskt. Mitt mål är att kunna komma till SM. Det går på Grevagården i början av maj. Och nytt för i år är att man tävlar i 3 dagar. De 2 första dagarna så är det paraprogrammen som vi har i våran grad. Och sen om man uppnår en viss procent så tar man sig till kyrfinal som är den 3:e dagen. Och det har ju jag drömt om hela mitt liv tror jag. Att få rida kyr.
Ja. Gud vad roligt det hade varit.
Ja, det hade varit så häftigt. Så jag tänker att nej, men jag måste ju bara köra.
Vad krävs för att kvala?
Jag kan inte det exakt nu, men det är 64% i det programmet som man rider i normalt sett. Då.
Ja, just det.
Så.
Då håller vi tummarna för att ni kommer dit. Det vore så häftigt.
Mm. Ja, det hade varit väldigt kul.
Ja, då får vi komma och titta i så fall.
Ja,
vad kul det att det är på Grevagården.
Ja, det är lite ovanligt. Ja. Det brukar vara mycket längre bort annars.
Ja.
Men jag tänkte att nej, men jag får köra bara.
Mm.
Så får det gå som det går.
Ja, men jag kom på en fråga också. Att, men de som tävlar typ OS i paradressyr, rider de samma program som du rider? Eller ungefär samma rörelser? Mm.
Ja, det är exakt samma program faktiskt. Men sen är det ju lite olika i kyren då.
Mm.
Det får man ju sätta ihop som man vill.
Mm.
Det är vissa grejer som måste ingå givetvis. Som i alla kyrprogram.
Mm. Så som SM ser ut i år. Det är ungefär så som OS ser ut då?
Ja, det är exakt samma upplägg.
Ja, vad kul. Då får du träna inför framtida OS här också kanske.
Exakt. Ja, alltså det är ju ett mål som... Det ligger ju någonstans där inne.
Mm.
Sen kanske inte det målet är rimligt med Mini. Men jag hoppas ju mycket på den här 3-åringen jag har nu för framtiden.
Mm. Ja, man måste våga drömma.
Ja.
Så är det. Det vore ju sjukt häftigt att få se dig i OS.
Ja,
jätteroligt.
Ja, vem vet.
Men nu när vi ändå inne och pratar lite om hästar. Vad skulle du säga gör en... Eller hur skulle du beskriva din drömhäst som pararyttare inom dressyren?
Ja, alltså... Den måste ju ha ganska mycket energi för att kunna liksom tagga till på banan och även svara upp på mina signaler. Men det får inte heller vara för mycket energi, för man måste ju kunna bemästra det. Och hästen behöver ju också vara ganska lyhörd för mig eftersom jag sitter lite snett ibland, ger kanske lite dubbla signaler. Men en ganska framåt häst, spänstig.
Mm.
Ja, helst fux.
Ja, du gillar ju dina fuxar.
Jag är lite svag för fuxar.
Ja, men det är vi också. Ja, men kanske egentligen inte så himla stor skillnad mot hur man vill att en dressyrhäst ska vara.
Nej.
Oavsett om man rider par eller inte.
Nej, men så är det. Alltså man söker ju egentligen efter samma, i alla fall för min del. Sen beror det ju på de som rider lite lägre grader, som kanske bara har skritt och trav. Där är det jätteviktigt att hästen har bra skritt och trav.
Ja.
Så det ser ju lite olika ut beroende på vilken grad man är i.
Mm. Och kanske desto tryggare ju mer funktionsnedsättning du har också.
Ja,
jag tänker mig.
Precis.
Okej, men då går vi in på frågor som du har fått, Isabelle, från våra lyssnare. Vet att du har slitit hårt för att få Mini redo för medelsvår. Letar du efter en mer färdig häst också?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Utan det får ta den tid som det tar med Mini. Jag tror ändå fortfarande mycket på henne. Men Med Mini så tar allt ganska lång tid, för hon har lite kroppen emot sig. Hon är byggd lite i nedförsbacke, vilket man kanske helst inte vill. Så att jag tänker att jag ger henne tiden hon behöver.
Mm.
Och jag har ju också Karamell som väntar där hemma liksom. Så med tiden så tror jag att jag har två väldigt bra hästar.
Ja, det tror verkligen jag också. Men på tal om Karamell, hon är 3 i år va?
Ja.
Ja. Kommer det bli något typ 3-årstest eller vad har du för planer med henne?
Det kommer inte bli något 3-årstest.
Nej.
Jag tycker att, mitt syfte är att ha henne själv. Hon ska bli en trygg och bra ridhäst. Och jag vill inte stressa fram någonting. Jag tycker fortfarande att hon är ganska valpig i kroppen. Hon behöver lite tid tror jag för att växa till sig.
Mm.
Och hon har skjutit i höjden jättemycket det sista. Så hon ser ganska lustig ut just nu.
Men det är ju väldigt sunt tänk. Ja. Det får ta den tiden det tar.
Ja.
Ja. Men Isabel, vad tycker du om Kandar? Och jag har en följdfråga också. Mm. Får man tävla på Kandar i paraklasser? Alltså inte när du rider typ medelsvår B, för då antar jag att du får rida på det du vill. Men i dina paraklasser, får du göra det då?
Ja, grad 4 och grad 5 får tävla på Kandar.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg. Alltså det är inte på alla tävlingar, men på liksom mästerskap så får man ha Kandar.
Mm.
Vad jag tycker om Kandar är väl ganska delat. Jag tycker att alltså de som kan behärska ett Kandar och hästar som trivs med det, tycker jag att det är inget fel liksom. Men många gånger så tycker jag att det är en onödig betsling. Och jag känner i mitt eget fall, så mina hästar går alltid mycket bättre på eller utan Kandar, alltså på vanlig tränspett. Jag tycker själv att det blir ganska fippligt med alla tyglar och man ska korta och länga. Och sen är stångtygen för kort och så glappar den.
Ja, håller med.
Så jag tycker att det är väldigt konstig regel att man måste ha Kandar, alltså i vanlig dressyr, i de högre klasserna.
Mm.
Jag tycker att det är jättekonstigt.
Ja. Skulle inte det bli någon ny regel att det skulle bli frivilligt, eller har jag fått det här om bakfoten?
Vet inte om det kanske diskuteras i alla fall.
Ja. Vi får ju hoppas på det i alla fall.
Ja.
Men ja, jag håller också med om att det är en väldigt konstig regel som finns internationellt.
Ja, och jag menar liksom, det är ju samma det här med sporrar. Alltså kan man rida sin häst med fina lätta hjälper utan sporrar? Varför ska man då vara tvungen att ha det?
Nej,
ja, jättekonstigt.
Mm. Verkligen så. Vilka är de mest orättvisa poäng du fått? Har du ridit någon tävling någon gång och du bara kände att yes, det här gick bra och så fick du jättedåliga poäng till exempel?
Nej, alltså inte direkt så. Alltså visst, ibland kanske man är lite missnöjd och tycker att man kanske skulle haft lite mer. Men däremot har jag varit med om åt helt andra hållet faktiskt. För jag vet, jag var och tävlade med Vera på en tävling och hon gick och gnägga hela programmet. Alltså jag vet inte hur många gånger. Jag tyckte hon var jättespänd och liksom styv i sidorna och hon var inte med mig alls. Men då vet jag att vi fick 76% och jag bara... Vad händer precis?
Jäklar.
Ja. Men ja, så det är väl mer åt det hållet i så fall.
Ja, då får man bara tacka och ta emot när det är så.
Ja, men jag var nästan arg efteråt. Jag tänkte att hon var ju spänd och gnägga hela tiden.
Men tyckte du fortfarande att poängen var konstiga när du såg filmen?
Nej. Alltså egentligen inte. Mm. För hon såg ändå väldigt fin ut. Och hon gnäggade liksom, fast hon gick kvar i den formen hon hade innan.
Ja, nej, men jag känner igen det där. För ibland så känns det alltså som att fan, det här kändes ju inte bra. Och så får man mycket bättre poäng än man tror. Man bara, men alltså hur kunde jag få de här poängen? Sen tittar man på filmen och bara, okej, nu fattar jag ändå varför jag fick de poängen.
Det är ju inte alltid känslan stämmer överens med hur det ser ut.
Nej, så är det ju verkligen inte. Så domarna kanske tyckte att hon såg ju väldigt spänstig och liksom flashig ut, medan du tyckte att hon var lite styv. Typ.
Ja.
Men du har ju ditt vänsterben som är svagt. Finns det några dressyrrörelser som är svårare för dig?
Ja, alltså skolorna är jättesvåra. Mm. Speciellt slutorna. Det är svårt för jag liksom viker mig i sidan. Och Mini fattar inte riktigt vad jag vill. Så skolorna är det svåraste just nu.
Mm.
Vi har också haft ganska svårt med vänsterbytena.
Mm.
Men de sitter nu. Jag har fått väldigt bra tips där från min tränare. Och nu funkar de bra. Mm. Nästan alltid i alla fall.
Skolor som är så svårt även utan funktionsnedsättning.
Ja, jag strugglar ju jättemycket med skolorna. Nu börjar det lossna lite sakta men säkert här. Men jag tycker det är jättesvårt.
Ja, det är extremt svårt tycker jag. Det är det värsta med dressyr, det är skolor. Fast det är ju väldigt bra för hästen.
Ja. Jo, det är det. Vi får trösta oss med det.
Ja.
Och någonting som vi kanske har tagit upp lite grann redan, det är vad är det svåraste i ridningen och vad blir svårare på grund av din skada? Men jag tänker att för så här, pedagogikens skull så kan ju du ändå rada upp det.
Mm. Det som är svårast för mig, det är ju skolorna helt klart, som jag var inne på förut. Alltså byten har också varit jättesvårt. Även för vändgalopp emellanåt, för att jag måste verkligen sitta still. Och det vill inte alltid min kropp riktigt göra.
Nej.
Sen något, alltså det som är egentligen svårast eller jobbigast för mig i ridningen generellt, det är att jag får absolut inte ramla av.
Mm.
För jag har en sån här ryggmärgstimulator inopererad.
Mm-hmm.
Så det är liksom som ett batteri som är inopererat under huden i ryggen.
Mm.
Med en sladd som liksom går längs med ryggmärgen.
Mm-hmm.
Så att jag får ju inte ramla av och slå i den.
Nej.
Och det kan ju vara lite jobbigt ibland.
Ja.
Och det är mycket nu på vintern, hästarna busar. Och så har man kanske inte den bästa balansen i grunden så. Så det är nog det svåraste liksom. Eller känslan hela tiden av att jag måste sitta kvar.
Precis. Finns det grejer i ridningen som du undviker att göra på grund av det här?
Ja, det är ju hoppningen.
Ja.
Och det är ganska tråkigt, för att innan olyckan så höll jag på med båda grenarna. Och jag älskar att hoppa. Och fart och fläkt och omhoppningar. Och,
ja.
Ja, jag tycker det är jättekul.
Mm.
Så det får jag ju tyvärr avstå. Ibland hoppar jag ändå, bara för att jag inte kan låta bli.
Mm.
Men... Det blir inte så ofta.
Nej. Men vart i ryggen sitter den här ryggmärgstimulatorn?
Alltså sladden är ju längs med hela ryggraden egentligen.
Ja.
Ner från ländryggen upp till bröstryggen kan man säga.
Mm.
Batteriet sitter på höger sida. Ja, men alltså höger sida av ländryggen.
Ja, just det. Men vad är det som kan hända rent konkret ifall du skulle ramla av ändå?
Då är det, alltså det är ju inte så att jag exploderar. Men det kan man kanske tro.
Åh, vad sjukt jag har.
Men det är ju liksom att den går sönder och jag måste operera in en ny.
Ja, det hade varit väldigt jobbigt.
Ja, och den operationen var extremt påfrestande.
Mm.
För jag fick ju inte göra någonting på 6 veckor.
Nej.
Jag fick inte ens borsta håret eller alltså vrida ryggen. Jag fick vara helt still. Och det är inte lätt när man heter Isabel.
Nej. Då gäller det att man har både hästar som är väldigt trygga och att man kanske inte utsätter sig själv för jobbiga situationer. Men jag tänker att då borde du ju också bli, alltså känner du att du blir hindrad i vardagen på grund av den här också? Finns det annat i vardagen som du låter bli att göra till exempel?
Nej, alltså inte egentligen. Inte på grund av ryggmärgstimulatorn.
Mm.
Men det är ju mycket som har hindrat mig genom åren med smärtan liksom. Alltså cykla, ut och springa, sånt har jag ju inte klarat av.
Nej.
Men det är ju mer för att det har gjort så himla ont liksom. Mm.
Just det.
Sen är det ju lite jobbigt med kroppen ibland, för jag har ingen känsel i vänster lår och jag känner även benet väldigt dåligt ibland, så jag kan ju snubbla ganska ofta.
Ja.
Häromdagen ramlade jag ner för trappen och vrickade foten liksom.
Oj.
Det är inget ovanligt.
Nej. Men kan du typ hoppa upp och rida andras hästar, eller är du lite restriktiv med det också?
Jag är ganska restriktiv med det. Om jag vet att det är en lugn och trygg häst, då är det inga problem. Jag har en kompis häst som jag har tävlat lite i år.
Mm.
Och det vet jag, han är världens snällaste gentleman liksom. Men jag har ju också fått frågan av andra vänner. Mamma ville prova min häst och så ser jag att den är jättebusig och bråkig.
Mm.
Då tackar jag nej liksom.
Ja,
jag måste tänka på min kropp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Upplever du att bedömningen för paraklasser skiljer sig från bedömningen i vanliga klasser?
Nej, inte på högre nivå. Då tycker jag att det är ganska rättvist så.
Mm.
Sen kan man ibland märka när det är på lägre nivå att man kanske lägger till paraklasser på en vanlig tävling. Då kan jag tycka att bedömningen är lite skev ibland faktiskt.
På vilket sätt då?
Ja, men ofta liksom, kanske i de lägre graderna så är det ganska hög bedömning, alltså höga poäng.
Mm.
Men sen alltså, för oss som rider grad 5 så blir vi mer bedömda som om, ja, alltså en vanlig klass.
Mm. Precis, så alltså, om du tävlar mot någon som rider säg grad 1 eller grad 2, gör ni det ibland? Att ni tävlar liksom mot de lägre graderna också?
Ja, på DM till exempel, så är det ju så. Mm. Och även om det är kanske division 2 till exempel, man har lagt in paraklasser. Då kan de slå ihop dem ibland.
Just det. Ja, och då, vad ska man säga, de som rider de lägre graderna, de kanske inte bedöms lika hårt när det kommer till typ form och vägar eller kanske egentligen det mesta.
Nej, och det är ju så för att det är ju inte lika hård bedömning alltså i deras program.
Mm.
Men då kan jag tycka att det blir lite, det kan bli lite snett liksom, snett bedömt.
Precis, jag förstår. Men vilka discipliner kan man rida som pararyttare? Är det bara dressyr eller kan man rida annat också?
Ja, alltså det finns ju dressyr. Sen finns det även körning. För parakuskar då.
Jaha.
Gör det. Men det är väl egentligen bara de två.
Ja.
Dressyr och körning.
Mm, just det. Och sen så kan man ju såklart tävla hoppning också om man är pararyttare, bara att det inte finns specifika paraklasser. Eller vilket som helst. Jag vet att när jag skulle rida någon hopptävling någon gång så var det en kvinna som ville ha hjälp att sitta upp, tror jag. Eller hon kollade om det fanns någon pall. Mm. Och då var det en man som sa, ja, men jag kan kasta upp det. Och då sa hon att nej, men jag har en protes från knät och neråt.
Ha.
Så det blev lite svårt. Och då blev jag väldigt imponerad. Mm, att det ändå funkar så bra att hoppa. Ja, men det var väl typ en meter jag red då.
Ja.
Att du ändå kan hoppa trots att du till exempel har ett amputerat ben. Det är väldigt imponerande.
Ja, verkligen. Och det, alltså, hoppning tänker man ju också att det är mycket svårare att hålla balans och man ska stå i lätt sits. Och,
ja,
det är häftigt.
Det måste krävas riktigt mycket träning. Känns det som. Vad är det svåraste med att tävla para?
Ja, men det kan ju vara om man har till exempel mycket hjälpmedel eller behöver hjälp att sitta upp med hjälp av ramp till exempel. Då kan det ju vara lite svårt att åka på alltså, vilken tävling som helst. Och då behöver man ju ta kontakt med den som arrangerar tävlingen innan för att se att finns de här möjligheterna liksom.
Mm.
För att man kan alltid kontakta arrangörerna för att lägga till paraklasser. Även om det inte finns det i propositionen.
Mm.
Så kan man kontakta dem innan då. Men då är det ju viktigt att se till så att man har alla förutsättningar som krävs. Och kanske behöver handikapptoalett.
Så har alla ridklubbar skyldighet att ordna paraklasser om det önskas, eller är det kanske du inte vet?
Ja, det kan jag nog inte svara på faktiskt.
Nej, men man kan i alla fall kontakta dem och fråga ifall de kan lägga till.
Ja, det kan man göra.
Okej, det visste inte jag.
Nej, jag visste inte det heller. Och det känns också som en så självklarhet för oss. För jag menar, vi rider ju alla för Vara Hästsportklubb.
Mm.
Och även innan när Vara Hästsportklubb var Varortens ryttarförening så har vi har alltid varit väldigt paravänlig klubb.
Mm.
Så då känns det som, för oss är det så självklart att anordna paratävlingar och lägga till paraklasser. Och vi har ju alla hjälpmedel som finns. Och, eller alla hjälpmedel vet jag inte, men vi har ju lift och sådana grejer i alla fall.
Ja, exakt.
Så då, det känns så självklart. Men det är klart att alla klubbar har ju kanske inte alla möjligheter som finns.
Nej,
så är det ju.
Okej, Isabel, vilken av våra hästar skulle du vilja testa och rida om du fick välja någon?
Ja, den är ganska självklar för mig faktiskt. Trots att han inte är Fux då, så skulle jag gärna vilja prova Fokus. För han har ju alltid gillat så mycket.
Mm. Du, det får du gärna göra.
Gud vad kul. Ja, det gör jag jättekul. Gärna.
Ja. Mm. Han är också väldigt snäll.
Ja. Ja, det är han ju. Du måste ju inte rida i hans skräcksamma paddock om du inte vill.
Nej, precis.
Nu brukar det oftast funka ganska bra, men häromdagen när jag red så, ja, då var det en fågel som skrämde honom, så då var vi liksom på andra sidan paddocken, rätt vad det var. Så vi kan rida i trygga, fina ridhuset. Där brukar han inte göra någonting.
Ja, men det är bra.
Då kan vi göra ett hästbyte.
Ja.
Det hade varit kul.
Mm, det hade varit jättekul.
Men Mini är ju inte Guds bästa barn, om man säger så. Hon är ganska pigg och busig också.
Mm.
Igår så stod hon på bakbenen rätt upp 4 gånger på gärdet när vi red i snön.
Mm.
Så hon kan också busa.
Ja.
Så hon har ju gett mig en ganska bra grundbalans ändå.
Ja, men det är faktiskt bra. Och då tänker jag att du kanske känner henne lite också, så att du har ju ändå balansen på henne.
Ja.
Så det kanske inte är så stor risk att du ska ramla av henne ändå.
Nej, men det händer ju faktiskt ibland.
Gör det?
Ja, det gör det.
Men blir du rädd när hon gör sådana saker?
Nej, alltså jag skrattar mest. För jag hon är en ganska chill häst. Väldigt lugn och trygg och stabil. Jag tycker bara det är roligt när hon spexar lite.
Ja. Känns det orättvist ibland när du tävlar mot andra som har andra funktionsnedsättningar?
Nej, det tycker jag inte. Alltså orättvist skulle jag inte säga. Utan alltså, man har ju den funktionsnedsättning man har. Det kan ju vara väldigt olika. Och vi som rider grad 5 till exempel, det syns ju sällan att vi har någon funktionsnedsättning, alltså när vi går och rör oss.
Mm.
Men att alla kämpar ju med sina svårigheter liksom.
Ja, och jag tänker också att man får väl lite lita på dem som klassificerar också.
Ja.
Jag menar, de har ju lagt det i en viss grad av en anledning, och då har man ju ändå typ samma förutsättningar, fast man såklart inte har den då. Men jag tror du förstår vad jag menar.
Ja, men jag tänker inom hela ridsporten, alltså, den kommer ju aldrig bli helt rättvis, för vi alla har ju olika förutsättningar. Det kommer alltid finnas någon som har bättre häst än dig, och det kommer alltid finnas någon som rider bättre än dig, och ja, men allt vad det nu kan vara.
Ja, så man har svårare och lättare för olika saker.
Precis.
Ja, men så är det ju.
I synnerhet dressyr som är bedömningssport. Där är det så här, ifall du inte kan ta det, då får du tävla något annat.
Ja, faktiskt.
Om du fick ändra på något i parasporten, vad skulle det vara?
Alltså, jag hade nog velat ha lite mer program. Och just att det kanske är skillnad på programmen på till exempel SM och OS. Att det skulle vara lite lättare på SM till exempel.
Mm.
För att just nu känns det som att det är, liksom, det är samma program hela tiden. Och visst, man kan utvecklas i det programmet jättemycket. Men jag hade önskat att det fanns lite mer olika program.
Ja, det hade kanske varit en lite mer, vad ska man säga, morot om det fanns något ännu svårare att träna till. Typ.
Ja, precis.
Ja, och det hade väl varit logiskt också, tänker jag. För jag menar, OS ska ju ändå vara det svåraste som du kan rida.
Ja.
Så då borde ju det kanske vara lite svårare än vad det är på SM till exempel.
Ja, jag tycker det.
Mm. Men vi vet ju hur det ser ut på SM och på OS. Men hur är det på DM? Vilken klass rider du då som grad 5-ryttare?
Ja, alltså som vi har i våra regioner i Västergötland. Då är det att man får gå ner en grad i DM. Så till exempel jag som är grad 5 får rida grad 4. Och det är ju liksom med syfte att det ska vara lite lättare på DM än vad det är på SM och OS.
Mm.
Och så är det ju för vanliga dressyrryttare också. Alltså, de rider ju inte Grand Prix på DM.
Nej, precis.
Jag kommer inte ihåg vilken klass det är nu, men Millsvår A eller något sånt.
Va? Ja, det Sankt Georg var det i alla fall förra året.
Ja, just det.
Kanske det kanske ändras lite beroende på.
Mm.
Men det är ju jättebra, för som du säger, det är inte som att men seniorerna rider Grand Prix på DM.
Nej, precis.
Då blir det en skillnad, en tydlig skillnad då, mellan DM och SM.
Ja.
Och då hade du kanske velat ha ytterligare någon skillnad till OS ändå.
Ja, men precis. Mm. Så att det finns lite alltså, variation i graderna. Alltså just i våra program också.
Mm.
Att DM är en klass till exempel. SM är lite svårare. OS är ännu lite svårare.
Mm. Men jag har en fråga också, Isabel.
Mm.
Jag vet inte, kommer du ihåg när vi träffades för första gången?
Ja.
Du gör det?
Ja. Jag minns att det var på en, jag tror att det var någon klubbhoppning.
Mm.
På gamla Vara ridskola.
Mm.
Och då vet jag att ni var med. Jag tror att någon av er red en fjord.
Ja, det var säkert jag då.
Fjordi.
Lilla Hellman.
Och så var det någon brun häst. Kommer inte ihåg vad den hette.
Bosse.
Ja, Bosse så det var.
Mm. Mm.
Då vet jag att ni var med.
Ja.
Det minns jag.
Mm. Gud vad kul. För jag minns också. Jag tror det här var du i alla fall.
Mm.
Vi hade ju någon lokal ponnyhoppning på Vorf då, som det hette. Och så kommer jag ihåg att det var inne i ridhuset. Och så vet jag att det måste varit du och Kristalls Joker som han heter. Mm. Så kom ni och så red ni en sväng. Och så såg jag bara hur någonting trillade. Och jag bara, okej, vad var det? Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så går jag fram till hörnet där saken låg.
Mm.
Då hade, om det här nu är du, det får du ju bekräfta sen eller inte, tappat hela stigbyggen.
Och ja, det var jag.
Visst var det du?
För det hände jämnt när jag hoppade honom.
Är det sant?
Ja. Och till slut, min mamma blev så frustrerad så hon köpte en ny sadel till mig. Liksom. Det hjälpte inte.
Det är så kul, för jag menar, det är inte ovanligt att man tappar stigbyggen. Men
nej,
du
hela
tappade
lädret.
Hela.
Mm.
Ja, så det kommer jag ihåg att jag gick fram och gav det till dig. Så det minns jag var vår första så här, riktiga kontakt.
Ja, men det var jag. Ja. Och det hände ganska många hopptävlingar med honom. Mm. Faktiskt.
Ja.
Jag tror att mina ben inte var så stabila på den tiden.
Och då fick du verkligen träna dig till en bra balans. Så att säga.
Ja,
för när man är mitt uppe på tävlingsbanan, då skiter man ju det. Då ska man ju bara runt.
Ja, fortsätter liksom. Ju alltid.
Ja, ja.
Ja, det är klart.
Ja, det får man göra.
Med ett stigläde liksom.
Ja, men jag vet att jag tänkte det bara, vad grym hon är som vågar fortsätta. Men då hade jag ju inte tävlat så mycket. Så nu fattar jag ju det att tävlingshjärnan är ju något annat. Man fortsätter ju.
Ja, man gör igång. Det.
Men har du, vad ska man säga, har du mycket tävlingsnerver eller är du chill när du tävlar?
Alltså jag har ganska mycket nerver. Men de är liksom alltid under kontroll.
Mm.
Och jag har alltid en bra känsla innan tävling. Jag blir alltid så här taggad liksom.
Ja.
Jag blir inte så nervös att jag mår dåligt. Utan tvärtom. Kan jag starta nu liksom? Jag vill in.
Ja, för jag skulle säga att du känns ju inte som en så himla nervös person. Att du går runt och
Nej,
sån.
Nej, men det är jag inte. Fast enda gången jag kanske är väldigt nervös, det är när min dotter är ute och tävlar på ponnyn.
Ja.
För att hon har lite svårt att bete sig ibland. Mm. Då är jag nervös.
Ja, jag kan tänka mig att det blir ju inte lättare det där med att titta på andra när det är en segna avkommor. Så att säga. För jag menar, jag är ju nervös när du tävlar.
Ja.
Jag kan inte ens tänka mig hur det hade varit om jag hade haft ett barn som hade tävlat.
Nej, det är något helt annat.
Mm.
Tävlar man själv så... Då kan man lita på sig själv liksom,
ja.
Och sin häst.
Ja, och sen kan jag tänka mig att du vill väl såklart att hon ska vara glad och nöjd också,
ja.
När hon har tävlat.
Så är det ju.
Så att hon ska vilja fortsätta och tycka att det är kul och sådär.
Precis.
Mm. Hur är det att ha intresse tillsammans med sin dotter?
Det är jättekul.
Mm.
Det är helt underbart faktiskt. Och vi gör ju allt tillsammans. Vi är ute och rider, vi hjälps åt i stallet.
Mm.
Hon är med på alla tävlingar. Och det är väldigt kul.
Mm. Underbart ju.
Mm.
Ja, och ni är väldigt flitiga också. Alltså ibland när jag tänker så här, jag tittar ut och ser hur det typ snöregnar på tvären och så lägger du upp en story att du till du ut och rider. Jag bara...
Ja,
vissa kanske har lite mer, vad säger man, disciplin än vad andra har.
Ja,
ja kanske. Ja, ni har verkligen bra disciplin. Ja.
Men jag är ganska envis tror jag. Och jag har aldrig haft speciellt bra förutsättningar egentligen.
Mm.
Alltså jag tror att jag var 16 eller 17 när jag fick min första paddock. Och innan dess jag var ute i skogen och på vägarna jämnt liksom.
Mm.
Och alltid fått rida i mörker. Och, men jag tycker att det är lite mysigt också.
Ja.
Om man bara har en bra pannlampa.
Ja, men det är, alltså nu rider ju vi aldrig i mörker längre. För vi har ju möjlighet att rida på dagtid. Men det fanns ju en period i vårt liv när vi red ut i mörker. Och jag håller med, det är faktiskt ganska mysigt att göra det. Ja, men det är det. Men det här är också lite intressant. Vad har du för möjligheter hemma med ridning och... paddock och allt sånt?
Alltså just nu så, jag har ingen paddock. Men jag har ett par vänner som har en paddock. Och det kanske tar en kvart att skritta dit.
Mm.
Så där rider jag lite grann ibland. Annars är det alltså 80-90% av min ridning är i skogen eller på gärden.
Mm.
På grusvägar. Sen åker jag till ridhuset emellanåt i Nossebro då. För jag bor utanför Nossebro.
Mm.
Men det är ju lite omständigt tycker jag, att ta tid. Det är mer effektivt att rida hemma.
Håller med.
Verkligen.
Ja, alltså, även om man inte har långt till ridhus så är det så jävla mycket meck att ta sig dit.
Packa och lasta på. Och,
ja, så på med släpet. Och, jag förstår. Men ja, det verkar ju onekligen som ett vinnande koncept att rida ut mycket och så som du gör.
Ja, men det är härligt tycker jag.
Ja, det är, och man kan ju träna jättemycket ute i skogen också.
Ja,
det tror jag många glömmer bort lite.
Mm. Mm,
det tror jag också. Men har du någon favoritryttare i världen?
Ja, alltså det finns många tycker jag.
Mm.
Charlotte Chardin är ju en av favoriterna, har alltid varit. Så att jag brukar väldigt ofta kolla på klipp när hon tävlar. Det gjorde jag precis innan jag kom hit faktiskt.
Ja.
Så hon är en ganska stor inspiration.
Mm. Ja, jag fattar inte hur man kan sitta så bra i sadeln som hon gör.
Nej,
det,
hon är helt otrolig.
Det blir jävla avundsjuk på.
Ja, verkligen.
Jaha, här sitter jag alldeles still på min häst.
Exakt. Ja, eller hur?
Men tittar du mycket på... typ dressyr när det är världscup och mästerskap
alltid.
Och sådär. Ja, det gör det.
Ja, även hoppning faktiskt.
Ja. Mm. Har du någon favorithoppryttare då?
Ja, det är väl Peder och Henrik.
Ja,
man kan ju inte ha någon annan.
Men vi har väldigt bra svenska hoppryttare.
Ja.
Det är synd att vi inte riktigt är där i dressyren som vi är i hoppningen.
Ja.
Vi får se, det kanske kommer. Ja, exakt. Ja, men jag och Anna, vi har ju pratat lite om just det här med varför Sverige är lite efter i dressyren jämfört med, med typ... Danmark, Storbritannien, Tyskland och andra länder. Har du någon tanke kring varför det kan vara så? Och vad Sverige behöver göra för att komma upp sig och bli en toppnation i dressyren?
Alltså jag vet inte egentligen. För hästarna vi har är ju inte sämre på något vis.
Mm.
Men det, jag vet inte, det kanske är träningen liksom.
Ja.
Vi är lite slappa.
jag har också tänkt på det här och har egentligen inget bra svar på det hela.
Nej.
Och det är ju det som är så svårt med dressyren, för som vi har pratat om förut i podden, att i hoppningen så är det mycket mer öppet om vilket lag eller vilket land eller vilken ryttare som kommer vinna och stå på pallen.
Mm.
Men i dressyren så är det så här, du har ju oftast din lägsta nivå och det är svårt att slå den eller att den ska bli allt för dålig.
Mm.
Typ Jessica von Bredow. Det är liksom, även om hon gör en dålig ritt så kommer hon med största sannolikhet att vinna. Så det är ju...
alltså jag kan tycka det är lite svårt ibland när man kollar på världscupen i dressyr till exempel.
Mm.
För jag kan tycka att kanske en av våra svenskar gör en lika bra ritt som någon av toppnamnen, alltså från Tyskland.
Ja.
Men så får de ändå sämre poäng.
Ja, jag håller med. Men det är väl för att det är så mycket också kanske namnen som bedöms. Mm. Och det har det ju kommit studier på som visar att det faktiskt är så.
Ja.
Så det, ja, men det är också det som är svårt med dressyren, att den är ju inte lika rättvis som hoppningen. För i hoppningen är det ju bara data. I dressyren så är det ju någon som ska tycka om liksom det du rider. Så det är ju svårt alltså. Men, ja, vi får se.
För jag tycker verkligen inte att vi har inte sämre hästar i Sverige än i något Nej. Annat land. Alltså de är ju jättebra.
Mm. Ja.
Så att jag förstår inte riktigt faktiskt.
Nej. Nej, och jag menar, det finns ju ingen här som är perfekt heller. Jag tycker att ja, men ofta när man ser på världskuppen och så, då ser man att okej, men den här hade lite svårare för piaffen och den här hade lite svårare för galoppdelar och sånt där. Så att jag tycker liksom inte att det finns någon här som sticker ut heller som är helt perfekt.
Nej.
Nej. Nej, så är det verkligen.
Och många gånger, alltså de som ändå går in och vinner har ju ofta någon liten miss liksom, i något byte eller någon övergång. Så att, men det räcker ändå. Liksom.
Mm. Ja, och det är någonting som vi också har pratat lite om i podden. Och att det känns som att när de gör någon miss, då är det ändå så här, sjua.
Ja.
Men när en annan gör en miss, är det typ så här, fyra, tre, eller nolla.
Ja. Fast det är lite konstigt det där ibland. För jag vet när jag tävlade med Vera så red jag mitt program. Och efteråt så ville domaren prata med mig. Och så sa hon det, men herregud vad fin Mini har blivit.
Mm.
Hon har verkligen lyft upp sig och är mer spänstig. Och jag liksom bara, men det är inte Mini, det här är en ny häst. Jaha, men oj, ja, jag trodde det var Mini. Och då fick jag 62%.
Ja.
Och jag tyckte det var jättebra.
Mm.
Red ett program till.
Mm.
Samma känsla, så hon känns lika fin. Mm. Då fick vi 72 och det var samma domare. Och jag blev så chockad liksom. Och precis som att bara för att det var Mini som kom in, då skulle hon få dåliga poäng liksom.
Mm. Det är ju jättekonstigt.
Ja.
Ja. Mm. Ja, det var ju en enorm skillnad i poängen verkligen.
Det var
10%.
Ja, det var 10%. Och hon gick likadant i båda programmen liksom.
Mm. Ja, det är ju lite intressant faktiskt får jag säga. Verkligen. Mm.
Ja, och det blir ju ganska kul att se när Karamell kommer ut sen. För att hon ser exakt ut som Mini. Mm. Fast hon har längre ben. Men hon har samma tecken och allting. Ja. Samma nyans nästan.
Mm. Ja. Men hur stor tror du hon blir då?
Hon blir över 1,70 tror jag. Ja. 1,72, 73 kanske.
Bra size.
Ja.
Mm. Och Mini är?
1,68.
Ja. Mm. Men det är ju ganska lagom tycker vi i alla fall.
Ja.
Ja, men gillar du lite större hästar också eller?
Ja, så länge de är liksom spänstiga.
Ja, och inte känns som en elefant att rida runt på.
Och Mini är ju inte jättehög. Men hon har ju haft perioder då hon har känts väldigt stor och lång och tung att rida. Medan Vera som var högre kändes mycket lättare.
Mm.
Så det beror på hur hästen är också, tänker
jag. Ja, det verkligen kan vara jätteskillnad på dem. Men tränar du för någon tränare?
Ja, jag tränar för Emma Lindqvist och det har jag gjort sedan 2017. Det var henne jag började träna för när jag började rida Molly efter skadan. Så hon har hängt med hela tiden.
Mm. Hur ofta tränar du för henne?
Varannan vecka ungefär.
Ja.
Mm. Och sen har det varit intensivare i närhet till större tävlingar. Och som det är på vintern är det lite glesare.
Mm. Som det blir av naturliga skäl.
Ja. Exakt. Sen har jag ju tränat för lite andra tränare också. Och så. Och kommer fortsätta göra emellanåt. För det är kul att variera sig lite.
Det är inte fel att få lite nya ögon på sig heller. Även om du har din grundtränare.
Ja, men det är ganska bra med Emma. För att hon hoppar ju även upp på Mini ibland och känner igenom henne.
Mm.
Så hon vet ju hur hon funkar liksom.
Det är ju väldigt bra. För jag kan tänka mig att det blir en helt annan... Ja, men det är lättare att lära ut när du vet att okej, men hästen känns så här och den har svårt för detta. Ibland kan det ju vara svårt att känna eller se exakt allt från marken.
Mm. Ja, precis.
Ja, men som med Fokus till exempel. Jag har ju brukat säga att han ser mycket lättare ut från marken än vad han är att rida. Ja. Du får ju se Isabella om du får sitta upp på honom någon dag att han är fan som en liten orm att rida.
Det är så här, slingrar sig.
Ja, slingrar sig. Men nu har han blivit bättre det senaste tycker jag.
Ja.
Men jag har svårt för att rida honom.
Ja.
Jag är van vid mina stabila tjejer. Som man inte behöver parera så mycket.
Men det är konstigt det där med hästar. För Mini, alltså jag tycker ju att hon är ganska lätt att rida. Alltså hon fattar galopp när jag gör en liten signal.
Ja.
Men jag hade faktiskt ute henne på annons förra sommaren. Mm. Då tänkte jag att men, jag kanske ska köpa en lite mer färdig häst. Men jag tror att jag hade 7 stycken som provred. Det var en som fick upp henne i galopp.
Ja, men det är så intressant det där.
Ja. Och det är nästan ingen annan som kan rida henne.
Nej. Men alltså det är det som är så kul med ridningen för att det är ju så mycket kommunikation. Jag vet att ja, men typ när pappa ska rida våra hästar också, han bara, men hur får man galopp på dem? Man bara, ja, men man typ tänker att man ska galoppera, ja, så börjar man galoppera. Man behöver liksom inte göra så mycket. Och sen så, ja, men det är så här,
ibland när du rider så vet du själv knappt vad du gör. Bara det att
nej, man gör det bara.
Du gör det bara.
Mm. Ja.
Och så är det väl för dig och Mini också. Och ja. Då är det ju kanske de som provrider försöker fatta galopp på ett traditionellt sätt. Men hon är van vid dina signaler, så då fattar inte hon vad de menar.
Nej, alltså jag skämdes nästan. Vi provade, jag tänkte, herregud. Men då hade ju jag ridit henne innan, så de såg att hon kunde bete sig.
Precis.
Ja. Men jag skämdes. Alltså hon gick med huvudet upp i himlen och skulle inte fatta galopp. Och,
nej, ja. Och det är ju också det som är så svårt med provridningar. För att, jag menar, du själv som ryttare som ska titta på en häst. Du kanske också är lite, även oavsett hur rutinerad du är, så är man ändå lite spänd. För man vet att ägaren som kan hästen utan och innan står och tittar på.
Mm.
Och så ska du försöka prestera eller liksom få någon form av känsla. Och, ja, det är ju svårt att provrida.
Mm. Ja.
Men det är ju heller, vi har ju också varit med om några provridningar. Även om vi bara har sålt en häst. Men man står ju där och bara, bete dig nu hästen lilla.
Jag kommer ihåg när jag skulle typ förmedla en kompis ponny som vi hade lite på utbildning.
Mm.
Och då red jag henne på provridning och bara, fan hon känns så jävla seg och sådär. Sen så tror jag det såg bra ut för hon gick ju så här i bra form och sådär. Men hon bara, jag var så här, hon gick knappt fram. Så hoppar den här lilla tjejen upp som skulle provrida och hon typ skenar runt i paddocken. Och jag bara,
oj då.
Vad bra det här gick.
Ja, de är speciella. Vi får se vad du tycker, Anna.
Ja, det ska bli väldigt spännande.
Mm.
Vi får se här, det kanske blir lite önskemål om att vi filmar det här till YouTube.
Kan bli spännande.
Ja, det får bli när vi kommer in från Thailand då.
Ja.
Det hade varit kul.
Mm. Ja, väldigt kul.
Men var det lite i samband med att du hade provridningar på Mini som du kände att nej, hon får vara kvar? Eller?
Ja, alltså jag kände det bara. Dels var det så himla jobbigt för jag tänkte nej, men jag måste ha kvar henne liksom.
Mm.
Och hon visar så tydligt att jag tänker inte gå med på det här. Jag ska vara här.
Mm.
Och då kände jag bara nej, alltså tävlingar är inte värt allt. Jag får ge henne tid och så får vi jobba på tillsammans.
Ja.
Och det är nog det bästa beslutet jag har tagit, tror jag.
Ja, men som sagt, hon har utvecklats mycket i år, eller förra året. Och jag kan tänka mig att hon kommer utvecklas lika mycket det här året. Och så har du din påläggskalv där som kommer om några år också. Så det blir perfekt.
Ja men jag tror på det.
Mm.
Så jag är väldigt glad att jag inte sålde henne.
Ja.
Men jag hade nog varit helt knäckt i så fall.
Ja, och du har ändå fått upp henne själv.
Ja.
För vem är mamma till Mini?
Hon heter Emorina, efter Don Primero.
Mm,
och henne hade jag i 8 år. Så att det är lite som med mina hästar, att de blir kvar. Så.
Ja, men det är som oss.
Ja. Det är svårt att göra sig av med någon, tycker jag.
Ja, det är, de blir ju som familjemedlemmar.
Ja, verkligen. Mm.
Men jag tänkte bara avsluta med att fråga dig, Isabel. Finns det någonstans man kan följa dig om man är nyfiken på din och Mini och kommande hästars resa?
Ja, jag har ju en Instagram. Isabel Andreasen heter jag där. Och så har jag även en Facebook-sida som heter Isabel Andreasen Pararyttare.
Just det, och jag kan länka till dem i beskrivningen om ni är nyfikna.
Mm.
Tusen tack för att du har gästat oss, det var jättekul.
Tack själva, jätteroligt att få vara med.
Ja, men det var allt för det här avsnittet och jag hoppas att ni har uppskattat de här 3 gästavsnitten som ändå har blivit med 3 av våra kompisar.
Ja, men väldigt roligt och jag tycker att alla har varit så himla grymma på podda trots att de inte har gjort det tidigare och det har varit 3 väldigt blandade avsnitt där jag har fått lära mig mycket och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått lära er en del.
Mm, håller verkligen med, men nästa vecka hörs vi med ett helt vanligt avsnitt och då hoppas vi att vi är pigga och glada. Taggade på jobb.
Exakt, det tror jag nog att vi ska vara. Och kom ihåg nu att i beskrivningen så finns all information om oss, om Isabel och alla länkar som ni kan tänkas behöva.
Det stämmer bra det. Ha det fint, så hörs vi om en vecka.
Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.